I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Till mötets början så stillar vi oss i tacksägelse och bön. Kära himmelske Fader, när vi nu samlats till detta möte inför ditt ansikte, så vill vi tacka dig ödmjukt för alla de gåvor du så rikligen har gett oss. Vi vill tacka dig för den skapelse, den natur du gett oss. Vi tackar dig, kära far, för ditt rike. Det rike i vilket vi får bo och i det rike du så väl tar hand om oss, dina barn. Vi tackar för att vi i våra hjärtan får bära det dyrbaraste namn en människa kan ha och äga på jorden. Att vi får kallas för Guds barn, dina barn. Vi tackar för din son, Herre Jesus Kristus, som genom sin död på korset öppnade vägen för oss till dig i himlen, till evigheten. Kära far, när vi idag har samlat så vill vi be att du skulle vara med oss så som du har lovat. Att du skulle öppna ditt ord efter din vilja, så att vi var och en skulle få bli stärkta i vår tro. Och om möjligt någon som ännu är utanför denna tro och ditt rike, om en sådan lyssnar, att denne skulle få ett sting i sitt hjärta och fråga hur man kommer in i ditt rike och så skulle få komma in i din gemenskap och på vägen till himlen. Vi ber, kära far, så som din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Jag ber att i Jesu namn få läsa ett stycke Guds ord ur Nya testamentet. Ur Petrus första brev, dess femte kapitel, verserna 1-11. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste heden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när den tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Var nyktra och vaksamma, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Ja, kära bröder och systrar. Jag har varit bortrest igen några veckor. Och som alltid så vet Guds barn när man är på väg hemåt att jag kommer att få träffa er. Många av dem i Florida känner er och om inte annat så gör de det genom hjärtat. Genom att vi tillhör Guds rike allihopa. De bad mig komma med Guds rikes kärlekshälsningar till er alla. Så jag vill förmedla de hälsningarna till er. Sen har jag kommit som så ofta så tom i mig själv och känner mig så syndig. Så till en början vill jag fråga om jag får tro alla mina synder, fel och brister förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er, kära bröder och systrar. Jag vet inte varför jag kom att tänka på den här texten. Men den här texten har funnits i mina tankar under någon vecka. Så tänkte jag att om Gud vill så ska vi läsa den för gemensam betraktelse idag. Och med den ödmjuka bönen att han också öppnar sitt ord så som vi bad tidigare. Så går vi igenom den här texten tillsammans. Jag tänker att vi lever i en tid då människan i mångt och mycket ofta tänker mer på sig själv än andra. Så som man säger ibland i svenskan att jaget går före laget. Vi lever i en tid av individualism, att man är väldigt egoistisk och ofta glömmer de gemensamma intressena och sakerna som vi borde sträva tillsammans mot. Och jag tänker också att på många sätt så går inte heller vi Guds barn helt obemärkta i en sån här tid. Att de vågor som slår höga i världen också skvätter över ibland i Guds rike. Människan har svårt för auktoriteter och överheten. Man vill gärna själv bestämma. Och jag tänkte att det här brevet och den här texten som vi läste, den behandlar mycket de sakerna som har att göra med detta. Brevets författare, honom känner vi väl. Det är Petrus och det står i samma kapitel lite längre fram att han sände sina hälsningar till Guds barn. Och att han tillsammans med Silvanus, Silas, som vi också har fått lära känna honom, har författat detta brev. Jag läste att det är så vacker text i brevet att det finns de som tvivlar på om det är Petrus som har skrivit brevet. Men å andra sidan förstår vi att Petrus har skrivit brevet med Silvanus. När han skriver brevet så är han en erfaren troende man. Han har under många, många år fått arbeta i Guds rikes tjänst. Och vi förstår som Guds barn att Gud hade gett honom de gåvor han behövde i detta så viktiga arbete. Jag tänker att även ni ungdomar har så många gånger fått höra berättelsen om Petrus. om Petrus, hur han var som person. Men jag tänker också att när vi behandlar de här sakerna så tänker jag att hur Petrus påverkad av sina erfarenheter, liksom vi alla påverkar av de sakerna som vi får erfara i livet. De ger oss lite kanske mera respekt för vad som kommer att hända. Vi har erfarenheter med oss i livet som vi som unga och barn kanske aldrig skulle kunna tänka oss att vi får erfara. Men erfarenheter som jag tänker att vi som är yngre och ni som är ännu yngre och ni som är barn, vi så gärna, och det är så viktigt att vi också har förmågan att lyssna till de äldre, lyssna till deras erfarenheter, höra vad de har att berätta till oss om de sakerna de har fått uppleva i sina liv, som kan vara till råd för oss under vår vandring här på jorden som Guds barn, för att vi skulle få bevaras i Guds rike. Ni minns hur Petrus själv hade blivit kallad till apostel. Hur han tillsammans med sin bror Andreas hade varit ute och fiskat på Genesarets sjö. Hur Jesus hade kommit till stranden och dit hade kommit många andra människor. Och Jesus ville undervisa människorna som hade kommit dit. Så han bad att få låna Petrus båt, som han, Simon Johannes son, så som det berättas att han kallas i Bibeln. Han ror ut, lånar båten och undervisar människorna därifrån. När han sen återvänder till stranden så frågar han de här lärjungarna, de blivande lärjungarna som hade varit ute och fiskat hela natten, att har ni fått någon fisk? Då berättar Simon att nej, vi har varit ute och fiskat hela natten, men någon fisk har vi inte fått. Då ber Jesus de här Andreas och Simon och de här två bröderna och några andra lärjungar att ro ut igen, vilket de också gör, och lägger ut näten på i vattnet igen, och då fylls näten med så mycket fiskar att de knappt orkar dra upp fiskarna i land. Och när Jesus sedan närmar sig Simon Johannes och ber honom komma fram till honom, då säger Simon att lämna mig Herre, jag är en syndare. Jag tänker att den här Simon Petrus, att han då kände att han var inte duglig nog för att tjäna Herren i Guds rikes arbete. Men Jesus säger till Petrus, var inte rädd. Från denna stund ska ni fånga människor. Och så gjorde Jesus Simon och Andreas, de här bröderna, och så kallade han också andra av de här lärjungarna till att följa honom, och han gjorde dem till människofiskare. Och sen berättas det i Bibeln att då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Simon Petrus tillsammans med de andra lärjungarna, han var i grunden en enkel fiskare. Men under åren med Jesus så fick de se och höra mycket. De fick höra Jesus undervisa hur Jesus, han var den bästa mästaren och undervisaren som har levat på jorden någonsin. De fick vara tillsammans med honom. De fick också uppleva och se hur Jesus botade sjuka. Han väckte döda och många, många andra underverk som skedde. Petrus berättar också i sitt andra brev om den erfarenhet han hade tillsammans med Jakob och Johannes, två andra lärjungar. Hur de hade fått följa med Jesus upp på förklaringsberget. Hur där tillsammans med Jesus hade uppenbarat sig Moses och Elia. Och han berättar här i sitt brev hur en röst från himlen sade: detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten berättar han själv sen. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Han fick också alltså höra här att han fick av Gud själv höra att han skulle lyssna på Jesus, på mästaren. Vi minns också hur Jesus undervisar. Han som var mästare själv fick lära exemplet till Petrus, hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter, att hur Petrus där ville förhindra honom, men här gav mästaren själv ett exempel på hur ödmjukt han var som tjänare. Det exempel han gav till Petrus om hur vi skulle tvätta varandras fötter. Men där ville Petrus förhindra Jesus att tvätta hans fötter. Och han säger: aldrig någonsin får du tvätta mina fötter, till Jesus. Men då berättar Jesus där på skärtorsdagskvällen att om jag inte tvättar dina fötter har du ingen gemenskap med mig. Då får vi höra Petrus, så som så ofta han var så snabb i sina tankar och han var så snabb framförallt i sina gärningar och i sina ord. Han säger att om jag inte tvättar dig, eller om Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Så ville han bli tvättad överallt istället för bara fötterna. Men då sa Jesus till honom: den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och på detta vis så visade mästaren själv honom på vilket sätt evangeliet är viktigt för oss Guds barn, men också genom sitt exempel på hur han ville tjäna. Han som var mästare själv ville tjäna det sina. Och detta exempel fick också Petrus bära med sig genom sitt liv. Men vi minns också om Petrus hur han, som vi sa, så ofta var så snabb i sina ord och sina gärningar. Ofta gjorde han saker som han kanske inte skulle ha gjort om han hade tänkt igenom lite mer. Men vi minns hur han också nekade sin herre och sin mästare. Hur han hade sagt till Jesus att när Jesus berättade om att han skulle korsfästas. Hur Petrus då hade sagt att han var beredd att gå tillsammans med honom i döden. Men vi minns hur Petrus nekade sin herre och sin mästare tre gånger. Och så hade han också hamnat på den platsen en nekares plats. Han hade blivit av med den levande tron. Och jag tänker att när Petrus nu skriver detta brev, så alla de här händelserna han hade fått erfara tillsammans med mästaren, de hade givetvis påverkat honom. Han berättar här i denna text vi läste och det här brevet om hur han hade fått vittna om Kristi lidanden. Och jag tänker så att när han hade nekat sin herre och sin mästare, att hur han hade följt hur Jesus hade tagit fast, hur de hade plågat honom, hur de hade fört honom till Golgata och korsfäst honom, hur han det säkert hade varit en väldigt, väldigt svår natt för honom, en svår dag för honom under långfredagen, att få se sin herre och sin mästare hänga där på korset och ge sitt liv, inte bara för Petrus, utan för alla människors skull. Att när Jesus sedan hade blivit begravd och lärjungarna hade samlats i Jerusalem. Och jag tänker att tillsammans hade de fått diskutera de här sakerna som hade hänt under påsken. Hur Petrus där, även om Bibeln inte berättar om den händelsen speciellt, men hur Petrus hade fått tro sin icke-tro förlåten. Han hade fått komma in igen i Guds rike och bli ett Guds barn. Så när kvinnorna Maria med några andra hade kommit till graven på påskmorgonen, fått bevittna graven vara tom, och när ängeln ber de här kvinnorna att berätta för lärjungarna om att de har funnit graven vara tom, att hur Jesus hade stigit upp ifrån de döda, att när kvinnorna då kommer till lärjungarna och berättar om detta, så berättas i Bibeln att Petrus tillsammans med den lärjunge som han älskade, så som det står här, vilket innebär Johannes, fick bråttom till graven. Fick bråttom för att se och bevittna att graven var tom. Hur även om Johannes var snabbare fram till graven, så var Petrus först in i gravkammaren. Och fick se att Jesus inte längre var där. Hur Jesus hade stigit upp ifrån de döda. Men jag tänker så, vilket han också skriver här, att han har fått erfara och vittna. Han hade fått vittna om Kristi lidande. Om att de här sakerna han själv hade erfarit. Han hade själv fått vara med i sitt liv om både medgång och motgång. Men hur han hade också hamnat på den nekarens plats. Att han blivit av med sin tro. Men också fått komma in i Guds rike. Även om han hade fått tro sina synder förlåtna. Så är det så som Guds barn säger. Att ärren, de går aldrig bort. Att på många sätt så mindes han säkert de sakerna som hade hänt under åren. Och då tänker jag så att när vi läser den här texten idag på detta möte. Och han säger, han ger råd till Guds barn. Så säger han här, var herdar över den jord som Gud har anförtrott er. Och vaka över den, inte av tvång utan självmant. Så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. hur han här säger att de som fått ansvar över andra inte ska uppträda så som herrar. Hur han här säkert tänker på den undervisning han fått av Herren och Messias. Hur mästaren själv hade tvättat hans fötter. Hur han själv hade hamnat på den platsen där han hade nekat sin herre och sin mästare. Och jag tänker så att han i sina ungdomens dagar hade varit mycket, mycket snabbare. Han hade varit, även om han i grunden ville vara ett Guds barn, så kan man se att han under sitt liv hade dragit på sig mycket erfarenhet som han ville dela med sig till Guds barn. Och det är den erfarenheten vi får läsa av idag i detta brev som inte bara är ämnat för Guds barn av den tiden utan också för oss som lever i denna tid. Att det är ju ett alldeles utmärkt exempel på ett gott ledarskap. Ledarskap som det talas också mycket om i vår tid. Men där det framförallt handlar om att man ska föregå med gott exempel. Så jag tänker att detta kan man också tillämpa på det timliga livet. Och att vi som Guds barn också i detta har all anledning att vara ett gott föredöme. Och att då ska ni när den högste herden träder fram få krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och så berättar han också vidare i det här brevet. Och då riktar han ordet till de yngre. Och då tänker jag särskilt att ni också ungdomar och barn som lyssnar. Han säger, och ni yngre, underordna er de som är äldst. Och men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga. Med de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand. Så att han upphöjer er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Till han sörjer för er. Men att ni som är yngre. Att ni ska underordna de som är äldre. Och då tänker jag också särskilt på den tid som vi lever i. Hur viktigt det är. Ni som är yngre, ni som är barn. Ni växer upp i en tid där världen på många sätt är svår. Men där Guds rike tar hand om er. Men där utvecklingen går fort och jag tänker att kanske man tänker att de äldre kan ha svårare att hänga med i utvecklingen vad gäller datorisering, digitalisering och många, många andra saker. Där utvecklingen går så fort och ny kunskap blir gammal ganska fort. Att hur viktigt det ändå är att stanna upp och fundera på vad är det som är det allra viktigaste här i livet? Vilken sak är det som aldrig förändras? Vad är det vi behöver ha med oss genom detta liv för att en gång få komma till ärans himmel? Att vi då, liksom Bibeln här uppmanar oss, lyssnar på dem som är äldre. Att vi inte ifrågasätter Guds ord. Att vi inte ifrågasätter Guds ords undervisning och den helige andens undervisning på våra möten. Och att vi har öron att lyssna på de äldres råd till oss. Att vi då inte tänker att det där är gammalmodigt. Så tänkte man förr och framförallt inte om trons angelägenheter, om trons frågor. Att vi inte tänker att den levande tron har blivit gammalmodig. Jag tänker för egen del att om det är någon sak som man funderar över i tron så är det så viktigt att gå till församlingen och fråga. Och jag tänker för egen del att de gamla gummorna och gubbarna, det är de i Guds rike som sitter på kunskapen, som har varit med länge, som har fått erfara många saker i sina liv, liksom Petrus också hade fått erfara, att det är de som har erfarenheten om hur de har fått bevarats genom sitt liv i tron. Att vi då skulle ha öron att lyssna på deras råd. Att vi skulle ta till oss deras råd. För vad är det handlar om i grunden? Det är att vi en gång ska få komma till ärans himmel. Och det fjärde budet, det lär ju oss att hedra din fader och din moder. På det att det må gå dig väl och att du må leva länge i ditt land. Att jag tänker också att de råd vi får från våra föräldrar, från mor och far och de äldre i Guds rike. Att Guds ord i detta fjärde bud också lovar att det kommer att gå oss väl i tiden. Vilket är den välsignelse som Gud ger oss här i tiden. Men framförallt är den välsignelse vi får att vi får bevaras i Guds rike. Jag minns själv när jag och min fru skulle gifta oss. Det var sommarmöte den sommaren i Djurås. Och en äldre predikant, broder, en präst, bodde hos oss på Nyåken i Mockfjärd. Erkki Vaaramo. Hur han sa till mig och Elina att vi skulle följa med honom upp på övervåningen i vårt hem i Mockfjärd. Och vi satt där uppe. Han tog sig tiden och hade ett långt samtal med oss. Jag minns inte i detalj vad vi diskuterade. Men det kändes så bra att få lyssna till hans goda råd till oss. Att hur tryggt och skönt det är att få bygga också sitt liv på de råden som de äldre får ge oss. Och sen berättade, så stod det i vårt brev här som Petrus har skrivit. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Här uppmanar Petrus oss att vara nyktra och vaksamma. Och han varnar för att vår fiende, djävulen, själafienden går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Bilden av ett lejon är en väldigt talande bild. Ett lejon är ett farligt vilddjur. Och jag tänker så att det som Petrus här säkert vill förmedla, det är hur viktigt det är att vi håller ihop i Guds rike. Att vi håller ihop i Guds barns gemenskap. Att vi tar hand om varandra. För lejonet är ett farligt vilddjur och söker efter någon att sluka. Hur själafienden också är ett väldigt, väldigt, är så farlig och så slug. Att han liksom lejonet väntar ut sitt byte. Jag läste att ett lejon kan vänta i timmar och lägga sig ner och vänta. Vara nära på osynlig. Komma ner till vattendraget dit jorden kommer för att dricka. Eller till ängen där jorden är för att beta. Och kan vänta ut sitt byte i timmar. Och när någon litet djur sen avviker ifrån jorden, så tar den tillfället i akt och tar och fångar sitt byte. Och här tänker jag att vi också som Guds barn tänker på hur viktigt det är att vi håller ihop i Guds rike. Att vi inte avviker från jorden, Utan att den allra tryggaste och bästa platsen, det är att få vara ett Guds barn mitt i Guds rike. Inte ute på kanten. Inte ute och prövar där farorna finns. Och om vi ändå faller i synden, hur viktigt det är att vi söker oss mot mitten. Att vi söker oss till andra Guds barn. Att vi kommer till mötena. Och att vi får be om kraft att lägga bort synden som tynger. Och så är det också på detta möte. Här idag, kära Guds barn. Vi har samlats här för att vi behöver få nya krafter på vandringen mot himlen. Och Guds rikes evangelium finns närvarande. Kära broder och syster, du som ofta känner dig så svag och kanske känner att själafienden har vakat över dig och gett dig frestelser och annat. Du känner att synden tynger. Du får idag lägga bort synden och tro allt förlåtet i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Så är det tryggt att leva i Guds rike. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, Jesu namn och blod. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Så är det tryggt att leva i Guds rike. Vi får tryggt lita på att Gud tar väl hand om oss. Och i detta brev finns löftet att men om ni nu får lida en kort tid, ska Gud som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Så är det att Gud har makten. Guds styrka, Guds kraft och makt, den är så mycket större än själafiendens makt. Låt oss alltid lita på att Gud tar hand om mig och dig. Låt oss alltid lita på de råden vi får från Guds rike. Och låt oss lyssna på de äldres uppmaningar och förmaningar. Låt oss vara ödmjuka. Gud tar hand om dig och mig. En gång får vi komma till ärans himmel. Om det finns någon som lyssnar över internet. Eller någon här som skulle vilja tro men inte lyfter sin hand. Du får också tro dina synder förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Till frid, frihet och glädje. Så är det tryggt att avsluta denna predikan. I Jesu namn. Amen.